Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Tillbedjande jag skådar dig, Jesu Gud och man. I ordet du mig bådar vad gott du vill och kan. Så ringa dock så mäktig, så huld och dock så stor. Från himlen hög och präktig du kom, i stall du bor. O kom, jag har upplåtit mitt hjärtas dörr för dig. Du som mig allt förlåtit med Gud försonat mig. Kom, Jesu, nu att gästa ut i mitt hjärtas hus. Kom att din brud dig fästa i nåd, i tro, i ljus. Amen. Från träldom till barnaskap, så är vårt inledningsämne formulerat, och det är hämtat från Galaterbrevets 4:e kapitel, verserna 4-7. Och där läser vi så här: Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. När tiden var fullbordad. Det finns tillfällen i mänsklighetens historia som för alltid står inristade på minnestavlorna över oförglömliga händelser. Sådana tillfällen som har gjort att ett nytt blad i historien har påbörjats. Det kanske var någon uppfinning som gjorde att utvecklingen tog ett stort steg framåt. Eller någon upptäckt som gjordes så att vyerna vidgades och radikalt förändrade de uppfattningar som dittills gällt. Och sådana händelser finns ju som regel väl dokumenterade i uppslagsböcker, i skolböcker, i avhandlingar och så vidare. För de har inneburit avgörande steg i mänsklighetens historia. De har inlett eller avslutat epoker som för alltid har skrivits in i historiens annaler. Men när en av de mest avgörande epokerna i mänsklighetens historia inleddes, när tiden var fullbordad, blev det hela knappt uppmärksammat. Lätt räknade var de människor som då insåg vidden av det som skedde. Och fast världen sedan dess aldrig har blivit sig lik, blivit sådan den var innan det här hände, så är det fortfarande ett fåtal som har fått upp ögonen för vad som då skedde och vad det egentligen innebar. I historieböckerna finns det knappt omnämnt. De flesta är helt likgiltiga för dess verklighet. Och många visar öppet sitt hån och förakt så snart någon bjuder till att för människor förklara vad den här enastående händelsen i världshistorien betydde. Men det är en alldeles särskild tidpunkt i historien som det här handlar om. Det rör sig om en händelse som var förutsagd genom årtusenden. Den var väntad. Rakt igenom historiens alla växlingar löper löftena om den här tiden. Allt ifrån den ödesdigra dag i Edens lustgård, då de första människorna på jorden tog det för hela mänskligheten avgörande steget att lyssna till ormen och trampa på Guds bud och vilja, och så föll i synd. Allt ifrån den dagen har löftet om denna särskilda tid burits från generation till generation. Och Guds folk hörde löftena, trodde, hoppades, längtade och bad. O, att du ville låta himlen rämna och komma hit ned. Och så, när löftet stod inför sin fullbordan, när tiden var inne, när den var fullbordad, så kom ängeln Gabriel med bud till Maria, en ung flicka i staden Nazaret som var trolovad med timmermannen Josef. Och så fick hon veta att nu var den tid inne som Gud i sina löften under gamla förbundets tid så många gånger och på så många sätt talat om. Nu var tiden inne då kvinnans säd eller kvinnans avkomma skulle krossa ormens huvud. Nu var tiden kommen för den nådens år från Herren som profeten Jesaja hade förkunnat om. Och nu skulle den tid gå in som profeten Daniel hade talat om, då skulden skulle försonas och en evig rättfärdighet föras fram, då syn och profetia skulle fullbordas och den allra heligaste skulle smörjas. Det är om den tiden Paulus sedan skriver att nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag. Och Petrus skriver om samma tid, han säger att det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De profeterade om den nåd ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Då tiden var fullbordan. Ja, så hände det sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Och därför färdades Josef och Maria till Betlehem och där var tiden inne att hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty för dem fanns icke rum i härberget. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Han föddes av kvinna och blev ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Jag tror att vi som har kommit samman här idag åtminstone i någon mån har insett och förstått vilken världsomvälvande tilldragelse som innefattas i de här bibelorden. Och ändå så ska ingen av oss här i tiden till fullo förmå fatta dess fulla innebörd. Vi är för trånga i huvudet och vi är för svagsynta. Vi ser dunkelt som i den gamla tidens bronsspeglar som gav en suddig bild. Men en gång, när den tidsålder som nu råder är förbi och den saliga evigheten har tagit sin början för Guds folk, så ska alla de som här trodde på honom som i tidens fullbordan sändes till oss, då ska alla möta honom ansikte mot ansikte och i fullkomning se och förstå allt. Allt det som här blott endels kunde fattas. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Han föddes av kvinna och blev ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Och här är sammanfattat och koncentrerat både uppgifterna om Kristi person och om hans ämbete, om hans uppgift och uppdrag. Vem är Kristus? Han är Guds son och han är Marias son. I en och samma person, sann Gud och sann människa. Han består av gudomlig natur och av mänsklig natur. Vi läste att Gud sände sin son, född av kvinna. Och så var det. Nödvändigt. Om Guds löften skulle kunna förverkligas så att vi skulle få söners rätt för att bli barn åt Gud. Om vi skulle kunna få tillbaka det barnaskap som gick förlorat i syndafallet, så måste Gud bli människa. Det gudomliga och det mänskliga måste förenas. Och genom honom som är både Gud och människa skulle det som genom synden bröts sönder nu göras helt igen. Kristi person, sann Gud och sann människa. Och hans ämbete, hans uppdrag, hans uppgift är att ställas under lagen för att friköpa dem som står under lagen. Sådan var hans uppgift. Vi stod under lagen, dömda som lagbrytare mot alla Guds bud. Dömda till en evig förbannelse och någon gottgörelse för vår skuld kunde inte vi komma ut med. Någon utväg att köpa oss fria stod inte till buds. Någon väg undan domen fanns inte. Det är så sant som psalmförfattaren har uttryckt det. Med min svett och möda jag aldrig fyller upp din lag. Om mitt nit blev aldrig matt, om jag grät både dag och natt, står dock syndens fläckar kvar. Och i den 49:e psalmen läser vi: sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid. Och därför grep Gud in. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Romarbrevets 8. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Men det fanns en avgörande skillnad. Han var utan synd. Han var helig, ren, rättfärdig. Inte på en enda punkt kunde lagen finna något att anklaga honom för. Han var född utan mans medverkan och hade därför ingen del i Adams syndafall, utan var avlad av den helige ande. Kung David bekänner i den 51:a psalmen: i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Men det gällde inte om Kristus. Han hade ingen arvsynd och hans liv var i allt utan brist. Petrus skriver om honom: han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och Johannes säger: synd finns inte i honom. Och räcker inte det vittnesbörden, så säger fienderna om honom: Pilatus hustru lät skicka bud till sin man och sa: befatta dig inte med denne rättfärdige man. Och officeren som stod vid Jesu kors i dödsstunden sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Han var till det yttre lik en syndig människa, men han var rättfärdig och utan synd. Men, andra Korinthierbrevets 5, den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han som var lagens herre blev själv ställd under lagen. Men ställd under lagen så som oskyldig, det gick inte. Men han ställdes på vår plats, i vårt ställe, och blev gjord till synd, säger Guds ord. All världens syndaskuld lades på honom, och den tyngde och tryckte honom så att han dignade under bördan, våndades så att hans svett blev som blodsdroppar. Och om detta säger han själv genom psalmisten: mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Förakt har krossat mitt hjärta. Jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig, ber han. Men förgäves fick han ropa: min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte, och om natten men jag får ingen ro. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade du och fick hjälp, på dig förtröstade och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa. Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så blev det när han i vårt ställe blev gjort till synd. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Men när han blev en förbannelse i vårt ställe, friköpte han oss ifrån lagens förbannelse. Och så fick vi barnaskap och arvsrätt till det eviga livet. Från träldom till barnaskap. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och det Kristus här gjorde, det gällde för en hel värld. Varenda människa omfattades av detta stora friköpande. Och så gav han befallning om att detta fullbordade faktum fritt och förintet skulle förkunnas för varenda syndare. Och därför så kan jag också på Guds ords grund här ikväll säga till var och en av oss som har samlats här: du är friköpt. Din frälsare Kristus Jesus har köpt dig rätten att vara ett Guds barn och arvinge till himmelrikets skatter. Som en fri skänk, alldeles oförtjänt nådegåva, får du ta emot detta. Det får se ut precis hur det vill med dig och vara hur det nu kan. Så har Herren Kristus köpt dig fri från lagens dom. Gud har i Jesus Kristus förlåtit dig dina synder. Han har för din räkning vunnit en evigt gällande rättfärdighet. Och det får du tro och ta emot precis sådan du är. Tron är det medel som gör oss till Guds barn och arvingar. Det är den öppna handen som tar emot gåvan. Paulus skriver i kapitlet före vår text till de kristna i Galatien: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Barnaskapets gåva, arvsrätten till det eviga livet och allt detta överlämnades till dig i det heliga dopets sakrament. Så har Herren genom dopet fört oss från träldom till barnaskap, från slaveri till Guds barns härliga frihet. Och med barnaskapet, med söners rätt, följer också en annan gåva, den heliga ande, som kallas i Romarbrevet 8 för barnaskapets ande. Anden som förenar oss med Fadern och lär oss ropa vårt Abba till honom. Abba som är det förtroliga tilltalsordet till den som står en nära. Eftersom ni är söner, läste i vår text, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Verserna strax före vår text, inledningen till kapitlet, talar Paulus om slaveriet under denna världens makter. Han säger så här: så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad, och så vidare, sände Gud sin son. När tiden var fullbordad, då inträdde ett skifte i historien. Paulus jämför det med slaven och arvingen. Så länge arvingen är omyndig kan han inte disponera sitt arv. Och i det avseendet är det då ingen skillnad mellan arvingen och slaven. Men den dag arvingen blir myndig blir det en stor förändring. Och så jämför Paulus detta och säger att den förändringen inträdde för oss människor den dagen Kristus köpte oss fria. Vi var slavar under världens stadgar. Inte bara i betydelsen synder och laster, utan också fast i föreställningar, idéer och uppfattningar som allesammans ägde det gemensamt att de gjorde oss till slavar under lagens ok. Och från allt detta har Kristus köpt oss fria. Omyndighetstiden är förbi. Han har gett oss söners rätt. Så är du inte längre slav utan son. Och så har han genom dopet och tron gjort oss till Guds barn. Vilket saligt underverk. Men friheten är hotad. Det som var den stora faran för galaterna när Paulus skrev till dem var judaistiska villolärare som ville återinföra en del av judendomens stadgar och ordningar. Och därigenom stod galaterna som lärt känna Kristus och genom honom, tron på honom, blivit Guds fria barn. De stod i fara att återhamna i slaveri. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja än mer, har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves ibland där. Under omyndighetstiden, så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Och så köpte han oss fria. Vi fick barnaskap och arvsrätt. Vad var det som hotade galaterna? Jo, själafiendens förförelsekonster. Det hade fängslat galaterna så att den väg som hade gått från träldom till barnaskap, den var på väg tillbaka till träldom. Och det var så illa att aposteln Paulus fick komma med de starkaste varningar och fördömanden över dem som lärde annorlunda. Och också säga till galaterna, ni håller på att förlora Kristus. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Kristus Jesus målad som korsfäst för era ögon. Vem är det nu som har förvillat er? Och vad var den stora faran? Och det var just detta. Att man inte ville låta det stora köpet gälla helt och fullt längre. Utan också hjälpa till själv med någon liten del. Och den faran och den smittan, den är vi alla utsatta för. På olika sätt, var och en. Vaka själ och bed och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Du är friköpt. Du har fått barnaskap och arvsrätt och tillgång till hela himlens salighet. Gud har skänkt dig denna förunderliga gåva i det heliga dopet. Och sedan dess har själafienden arbetat på att de får dig bort ifrån detta förunderliga sammanhang. Och jag är rädd att han på mer än ett sätt har lyckats med oss var och en i olika sammanhang. Men gåvan står kvar. Verkligheten finns fortfarande. Har djävulen fått dig på fall, har han lurat dig bort från barnaskapets trygghet ut i synden. Eller in på tankar om vilka egna dygder som du nu skulle prestera. Vilka förtjänster du nu måste komma ut med för att fortsätta att få vara ett Guds barn. Så kan våra villospår eller förvrängda tankar aldrig göra om intet det som Kristus har gjort. Det stora köpet står evigt fast och han tar det aldrig tillbaka. Han har friköpt oss syndare ifrån lagens förbannelse och förskaffat oss arvsrätt och barnaskap hos Gud. Han har köpt oss fria. Och till denna välsignade verklighet får varje syndare när som helst i ånger och tro ständigt återvända. Gud vare evigt lov och pris för denna nåd. Amen. Herre Jesus Kristus, tack för att du i din stora kärlek till syndare kom hit till jorden och blev människa som vi. Kom för att lida och dö i vårt ställe och bära förbannelsen. för att vi skulle få bli evigt lyckliga. Tack käre Herre och frälsare att du i det heliga dopet har skänkt oss denna gåva. Giv och hjälp att ingen av oss måtte låta sig förvillas av Satans många bedrägeriförsök, utan att du Herre Jesus allt fort får vara vårt hjärtas skatt och vår hjälp här i tiden. Hjälp oss käre Herre att förtrösta på din nåd och bara på din nåd och i tacksamhet och glädje leva under din nådes himmel de dagar du förunnar oss. Så ber vi också om att du må låta din gode helige ande vara med oss under dessa lägerdagar. Kom själv käre Herre Jesus och öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga nummer 429. 429.